Aj, 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 det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Jag heter Arantxa Alvarez. Du lyssnar på min podd där jag låter kända gäster slå sig ner och ta en ordentlig titt i spegeln. För att fundera på vem den där som tittar tillbaka egentligen är och vill vara. I min poddsalong blir det både self-care och soul-care. Nakna erkännanden och raka frågor. Det här är Arantxa, Might Elite Never.
Är du ett fan av bubbelvatten?
Ja, bara. Jag dricker aldrig vanligt vatten.
Nej, fuck vanligt vatten.
Ja, verkligen.
Ja.
Livet är för kort för vanligt vatten.
Jag menar det.
I det här avsnittet har jag bjudit in Viktor Norén.
Jag har heller aldrig i mitt liv varit en sockerrotta. När de andra barnen ville ha lördagsgodis, då sneglade jag alltid på mammas ost- och vinbricka.
Oh, ja, men det är sofistikerat och gott.
Ja,
ja.
Eller hur?
Så du är en salt kille med andra ord?
Ja, exakt. Okay. Och har alltid varit. Jag tror att när du kommer in och börjar äta godis, då föds ju beroendet.
Såklart, som med allt annat
ja,
ju egentligen.
Exakt. Men jag tror att jag kom aldrig in i det. Mm. Och jag, en annan grej, jag var helt övertygad om, tills jag var 25, att godis var en barngrej så som leksaker är.
Mm-hmm.
Alltså, så jag, det var en chock för mig när jag såg vuxna människor i Stockholm stå och plocka sig lösgodis.
Mm-hmm.
För att jag tänkte så här, för mina syskon, de slutade också med lösgodis när vi var så här 12 kanske.
Ja.
Och sen åt vi inte någon mer godis. På samma sätt som att vi inte gick och köpte turtlesgubbar längre. Utan vi gick vidare därifrån.
Hur tror du att det uppfattas?
Nej, men jag vet att människor har uppfattat mig som ganska dryg, alltså, i alla fall tidigare. Och jag tror att det har mycket. Min bästa kompis Faro Groth, han säger att jag har ett evil resting face. Så att när jag är helt avslappnad, naturligt avslappnad, så ser jag lite dryg, arrogant och arg ut.
Jag skulle säga bara model face.
Aha.
Model, oh, tense across the board, darling.
Ja, nej, men så att, till exempel innan vi var med i Så mycket bättre, så berättade Siv Malmqvist för mig att hon var jätterädd för mig för att jag såg så arg ut.
Men gud.
Ja, men det kommer ju också såklart ifrån att man alltid har velat spela tuff. Du vet, spela i rockband. Du vill vara tuff.
Mm.
Och sen så försöker du se tuff ut. Och sen så upplever människor det som att du är dryg och otrevlig.
Men vem var då din, vad ska man säga, se tuff ut förebild?
Liam Gallagher.
Ah, okej, okay. Rakt av bara.
Ja, och han såg ju så dryg ut. Och jag tyckte det var så tufft.
Mm.
Och jag var ju ett barn då. Ja. Och barn tycker ju sånt är jättetufft.
Såklart.
Ja, det är som en superhjälte. Mm. Kolla, sen står på scenen och ser så tuff ut. Säger att jag är världens bästa sångare. Mm. Dryg, arrogant, så himla tuff.
Ja. Coolt ändå att du bara såhär, det här ska jag ta efter.
Ja, rakt av. Teaterapar.
Ja, men nu då? Blir du lite halvledsen då ifall de säger att du ser lite arg och dryg ut?
Nej, men jag tycker ändå att det är okej. Okay. För att se ut på ett sätt, ja, vad ska man göra åt det?
Mm.
Att vara det. Om folk hade sagt till mig, du är dryg. Du är, jag upplever att du är tuff, arrogant och så vidare. Men det hör jag inte så ofta.
Men idag ska vi prata om personen Viktor Norén. Vem han är och vem han vill bli. Men innan vi gör det så ska vi faktiskt höra vad din fru Johanna Norén har att säga om dig.
Viktor är precis så snäll och varm som många nog känner igen honom att vara ifrån TV-rutan. Han är också en person som är väldigt övertygande i sina åsikter. Och som är bra på att argumentera för sin sak och som har lätt för att ta plats i alla sorters sammanhang. Han är väldigt bra på att haka på saker. Han säger i princip aldrig nej för att han själv inte vill eller har lust med något, utan han hakar på. Och det är en egenskap som jag uppskattar jättemycket med honom. Och en annan egenskap han har som jag älskar är att han är så långt ifrån en lat människa man kan vara. Han är trygg, lugn, väldigt kommunikativ och absolut inte konflikträdd. Och sen kanske många tror att Viktor är en person som gillar sociala sammanhang och så vidare. Men om han själv får bestämma så skulle han välja att vara hemma med familjen framför allt annat. Han är otroligt familjekär och umgås helst bara med oss, vilket vi såklart älskar. Viktor är alltid i tid. Så om det är någonting han skulle kunna jobba på där så är det väl kanske att unna sig att vara någon minut sen ibland. Och att han också ska jobba på känslan av att jorden inte går under på grund av att han är en minut sen. Harriet, hur skulle du beskriva pappa?
Pappa är glad, snäll, smart och gillar inte att komma för sent. När jag inte lyssnar på pappa, första gången om pappa säger till mig så säger han snällt. Och andra gången säger han också snällt. Och tredje gången säger han också snällt. Om jag inte har lyssnat då så blir han arg. Men inte jättearg som mamma brukar bli.
Okej, tack Harriet för ärligheten.
Åh, vad fint. Det där var musik som fick mig att börja gråta.
Blev du lite ledsen nu?
Nej, inte nej, ledsen. Nej. Jag blev upprymd och ja, fylld av känslor. Och sådär.
Men alltså, Harriet. Mm. Förlåt, men hur gullig. Ja, men hur känns det då att få höra liksom sitt barn säga de grejerna om mig själv? Liksom?
Ja, hur känns det? Det är svårt att förklara med ord. Jag tror att det är därför man håller på med musik. För att, det är den enda uttrycksformen för riktigt stora känslor. Och det är ju därför också såklart. Alltså, det är enkelt att föreställa sig om du tänker. Tänk dig en begravning utan musik. Mm. Eller ett bröllop utan musik.
Går
eller
inte.
Ett dop utan musik. Mm. Alltså det är helt omöjligt. Mm. Du måste ta det till dig. För att, det är att orden stakar sig. Jag vet inte hur ska jag kunna uttrycka det här. Jag måste ta till den här magiska superkraften som människor har. Mm. Och få utlopp där. Men ja, det, jag får ont i hjärtat av att höra på det. På ett vackert sätt.
Men du, vad betyder då Johanna för dig?
Nej men, ja, oj herregud. Det är så, det är som sagt, vi får sjunga en sång igen. Nej men hon betyder ju allt för mig såklart. Alltså de sitter ju ihop. Det är ju det som händer också när du får barn, att hon är ju mina barn. Alltså Johanna är ju mina barn också. Och den kärleken blir då ännu starkare för att hon är de två tillsammans. Alltså vad de betyder för mig. Alltså det är mitt gäng. Alltså förstår du, det är mitt gäng. Det hon sa tidigare var att jag inte vill umgås med människor utan jag vill vara med min familj.
Alltså att du hellre föredrar familjen för sociala tillställningar.
Det är en social tillställning, förstår du vad jag menar? Alltså det är det också med familj. Alltså jag tycker att det är mina kompisar, det är mina bästa kompisar. Mina barn och min fru, mina bästa kompisar, det är mitt gäng. Jag har ett eget gäng. Jag behöver inte ringa någon annan, jag har mitt gäng. Och det är det som är så kul också tycker jag med en familj. Och att jag tror att man lätt kan gå vilse i det där, att man tänker att det där är min familj. Åh, jag måste vara med min familj, jag skulle hellre gå ut och umgås med människor. De är människor. Egentligen hade jag inte behövt någonting för jag har alltid dem.
Nej men alltså jag har hela mitt liv, ända sedan jag var barn, bakom min egen rygg, för jag visste inte vad jag höll på med. Gjort periodisk fasta.
Mm-hmm.
För jag har aldrig i mitt liv ätit frukost. Alltså inte ens när jag var barn.
Okay.
Så kunde jag inte för mitt liv förstå hur människor kunde gå upp ur sängen och direkt slå sig ner till bordet och äta. Alltså jag tyckte det var så konstigt.
Vad är det som är så konstigt med det, tycker
för att
du?
Jag tycker att det är varandras raka motsatser. Du vet, djup sömn, ligga och sova, det är så skönt. Det är natt för mig.
Ja.
Att sitta vid ett bord, ett matbord, och äta mat och umgås, det är dag för mig.
Okej.
Förstår du vad jag menar? Det är liv.
Ja.
Och sömn är ju på ett sätt död.
Typ så att lite gå så här, ifrån... om man ska tänka fotosyntes-ish.
Ja.
Typ.
Och så att jag åt alltid mina första mål på lunchen i skolan. Så att jag har alltid då gjort periodisk fasta. Mm. Sen så, jag visste inte att det var ett koncept.
Nej.
Idén med periodisk fasta är att du ska ge kroppen en paus inifrån.
Ja.
Du ska ge fukten inifrån en chans att återhämta sig, så att säga.
När vi spelar in det här så har ju du precis påbörjat arbetet med musikalen Hair, som jag vet att du gjorde allt i din makt för att liksom få ta del av. Du var ju inne på spåret, hur kan vi köpa rättigheterna till musikalen här i Sverige? Tills då Göta Lejon själva hörde av sig till dig med ett mejl som gjorde dig väldigt, väldigt glad. Hur känns det nu då, Viktor Norén, att äntligen vara igång med Hair?
Ja, det är så skönt. Det är så skönt. Det är en sån skön känsla. Det är en ny känsla faktiskt.
Alltså,
ja, för att det är en... Vi har precis repat i 2,5 månader, 6 dagar i veckan, 8 timmar om dagen, precis efter premiären. Det är en sån emotionell och fysisk uttömning så att du är helt slut, men samtidigt kristallklar och pigg. Så jag vet inte, det här är en ny känsla. Alltså det är pigg och trött.
Mm.
Jag vet inte vad det är för någonting. Jag känner mig otroligt energisk samtidigt som jag är helt slut.
Men det är nog din...
Vet du vad jag tror det är?
Nej.
Lycka. Jag tror att det är det som är lycka. När du är trött och pigg samtidigt.
Just det, för då är det ju värt jobbet.
Ja, för du lägger dig ner på sängen, utmattad, men du ler.
Mm. Men ni ska ju göra totalt 60 föreställningar.
Mm.
60 föreställningar. Alltså jag tänker det är 60 gånger som ni ska fylla då med publik och ni ska sjunga och ni ska stå på scen och du ska liksom vara i karaktär och så. Hur kommer du känna, tror du, den 59 den gången?
Ja, men det där är väldigt speciellt med musikaler. Jag har ju gjort det tidigare också, och på pappret så låter det ju helt sinnessjukt. Jag förstår det.
För mig låter det faktiskt, ja, när jag tänker på det.
Men det är det där igen. Det är det som är musikens kraft. Alltså den fyller dig med sån energi. Och den här musiken i Hair, den är så oemotståndlig. Så att när du står mitt i den och är en del av den, så kan du göra det 1000 gånger om. Och det är lika starkt varje gång.
Men kan man på något sätt för sig själv, tänker jag då, som artist och så, kan man överraska sig själv på scenen när man gör en musikal? Eller måste det verkligen vara by the book och liksom manuset som det är?
Ja, det där går faktiskt ganska mycket hand i hand. För att om du spelar musikalen exakt så som regissören har regisserat den.
Precis.
Och gör varenda millimeter så som det ska vara hela tiden, då föds en frihet. Det är lite motsatsen till vanlig livemusik, där det kan hända saker i stunden, du vet ingenting. Det är sån enorm skillnad, alltså när jag och Gustav gör konserter, vi repar ju inte ens.
Mm.
Vi går bara upp och spelar och låter det ske. Det här är egentligen den raka motsatsen. Och du är ju inte dig själv, jag är ju inte mig själv, jag är ju en skapt karaktär som inte är mig, utan det är någon annan. Så därför måste jag exakt göra honom hela tiden. Jag kan inte lämna det, för att om jag gör det, då blir jag mig.
Ja, just det.
Mm. Och det får jag inte bli.
Nej.
Jag ska inte en millisekund på scenen ska jag vara Viktor Norén. För då bryts illusionen direkt. Och enda sättet att göra det, känner jag starkt, är att alltid göra exakt så. För då blir han i de här stunderna väldigt, väldigt fri.
Jag tänker så här, det är inte så enkelt att kanske se en röd tråd i din karriär. Jag tänker så här, rockstjärna, musikalartist, jurymedlem nu i Talang också. Hur tänker du själv med din karriär? Eller har du en agent kanske som den är liksom, har någon mål eller så?
Alltså egentligen är den bara baserad på ja. Jag har sagt ja. Och då, det börjar hända grejer om du säger ja. Allting sitter ju såklart ihop. 2016 fick jag en fråga: skulle du kunna tänka dig att göra American Idiot-musikalen på Cirkus? Och för mig, där jag var i livet, så var det ganska långt ifrån det jag trodde jag skulle göra. Göra en musikal. Alltså, du vet, när jag växte upp i rockkulturen, så var ju musikal jättetöntigt. Det var ju bara töntar som höll på med musikal. Vi var coola och tuffa, de var jättetöntiga. Och det är klart att den kulturen påverkar dig. Så att då får du då en fråga, vilket jag tror många har fått.
Ja.
Vill du göra musikal? Nej.
Mm. Det är mer punkigt att säga nej.
Ja.
Såklart.
Men jag vet inte varför, men jag är för nyfiken. Så jag sa, ja, vad kul.
Men vad var det som fick dig att i den perioden av ditt liv då, när du var cool och du skulle vara lite så dryg och whatever så, att faktiskt tippa över till att, nej men nu säger jag ja.
Ja, men jag tror att jag har alltid sagt ja. Och jag tror att det är också fött ur nyfikenhet. så här är, tycker jag att det är, att ingenting kan gå fel om du säger ja. Saker kan gå fel om du säger nej. Men om jag säger så här, ja, jag vill vara med i talangjuryn, och sen spelar jag in Talang, och sen så blir jag jättesågad och folk hatar mig och tycker att jag är bedrövlig, så är det fortfarande bra, för att du blir rik av det. Du blir rik av erfarenheter. Du blir fattig av att inte skaffa dig erfarenheter. Och det handlar inte om att så här, allting måste bli en succé. Okej, okay, jag har fått en förfrågan om en musikal. Okej, okay, tänk om den inte går bra. Det spelar ingen roll, det är en erfarenhet. Det formar dig, det gör dig rikare som människa. Så att jag tror att den här röda tråden som du pratar om, den spretar, för att allt det här är fött ur att jag har sagt ja till massa saker.
Jag är helt övertygad om, och det kan ju låta som en klyscha, men när du jobbar med det här så måste du bli besatt av att befinna dig i nuet hela tiden. Att helt eliminera alla tankar om framtid. Och det tror jag egentligen är det bästa sättet att leva för alla människor. Framtiden, den existerar inte överhuvudtaget. Utan framtiden är bara konstant nuet som du skapar åt dig själv hela tiden.
Men hur funkar det då? För jag har inga barn.
Nej.
Men hur funkar det när man har barn, lever så som du gör, men ändå ska liksom och inte försöka tänka så mycket på framtiden? För det känns som att man någonstans...
Ah, okay, ja. Ja, det är de absolut bästa människorna att umgås med, om du inte vill tänka på framtiden, är ju barn. För att de har inget koncept om framtiden. För att de har ingen dåtid. Förstår du? Alltså, de kommer ju inte ihåg någonting. Om du är 4 år så är du inte så här, ja, jag kommer ihåg det där. Det gör de ju inte.
Nej.
De kommer inte ihåg någonting. De har ju knappt skapat första minnen än. Så att de är ju så jäkla mycket i nuet.
Fattar.
Så att jag tror att nu-terapi skulle vara att bara umgås med 4-åringar.
Men du, nu har det blivit dags för en övning som jag gjorde tillsammans med Nor El Refai när hon gästade podden. Den här övningen heter Fill Me Up Buttercup, som går ut på att vi får lära känna dig bättre, men där även du får en chans att reflektera lite kring mannen Norén. Framför dig, Viktor, så har du 4 bägare med respektive kategori då, som du ska fylla med vatten. Om du fyller en bägare med mycket vatten så känner du så här, ja, men här känner jag mig fan nöjd och jag har utvecklats ganska mycket här liksom. Men om du fyller en bägare med lite vatten så är känslan mer, här vill jag bli bättre, jag vill utvecklas mer. Okay. Och kategorierna som du har framför dig är då kategori 1, jobb, frilans, karriärkille. Kategori 2, la familia. Nummer 3, love is in the air, relation och amour. Och sen har vi 4, en riktig kompis. Här får du ta din tid.
Okej, okay, jag tror att jag förstår premissen.
Mm.
Det som är intressant med de här, tycker jag, är att många av dem hör ju väldigt mycket ihop med varandra.
Spännande.
Nej, jag vet exakt vad jag ska göra.
Ja, det är en, jag kan säga så här, det är en som är... Alltså, det går inte att fylla mer.
Nej.
Är det så
full? Ytspänning.
Aha, jag tror jag ser den röda tråden.
Jaha.
Så det är 3 bägare, 3 kategorier som du har fyllt liksom till toppen. Och jag tror att om du hade kunnat välja så hade du fyllt över bägarna. Och vilka 3 kategorier har du fyllt så?
Det här är 3 kategorier. Två stycken tycker jag helt uppenbart sitter ihop. Och det är ju familjen, relationer och amor, kärlek. Sen har jag även då fyllt upp jobb / frilans, karriärkille. En riktig kompis har jag inte fyllt upp helt.
Den är ju väldigt
fattig i relation till de andra.
Ja, om jag skulle beställa en shot och få den shotten vid baren, då hade jag sagt, nej men hörru, fan, nu får du fyll på den här lite mer. Varför är en riktig kompis så fattig?
Ja, det handlar väl väldigt mycket om tid, tror jag. Och prioriteringar, såklart. Och allting får inte plats i hjärtat samtidigt. Och jag har många kompisar som jag älskar jättemycket, men som jag nästan aldrig träffar. På grund av att min familj, min kärleksrelation och mitt jobb, det är 3 shotsglas som har ytspänning. Det kan man såklart sörja, men det som jag ändå är glad över när det kommer till vänskap, för det är väldigt viktigt för mig, är att i mitt jobb så lär jag känna så mycket nya människor och skapa nya vänskapsrelationer som blir väldigt nära. Alltså till exempel då i musikalen. Jag är nu nära vän, alltså nära vän med 20 personer som jag inte kände för 3 månader sedan.
Just det.
Vilket är väldigt speciellt när du är vuxen. Alltså, det är inte många som lever så. Mm. Samma med talang, alltså talangjuryn. Jag kände inte dem innan. Det är mina nära vänner nu. Och det menar jag alltså med öppet hjärta. Det är mina nära vänner. Så att jag är lite av en slampa. Mm. När det kommer till vänskap, förstår du vad jag menar?
En
jag ligger runt.
Ja, en vagabondvän. Jag ligger runt. Du ligger runt, ja. Verkligen.
Vilket gör ju då att de här vännerna som jag har känt länge, som jag har en djupare relation till, i alla fall tidsmässigt, jag är ju konstant otrogen.
Ja.
Och kanske inte träffar dem så mycket.
Nej. Men vad säger de då, de här gamla vännerna?
Nej, men jag tror att jag har försökt förklara för dem att vi har band som inte är beroende av att vi ses hela tiden. Och det märker jag också när vi väl ses. Att så här, alltså jag har en kompis, en jättenära vän till mig. Jättenära vän till mig som jag inte har träffat på 3 år. Men jag känner fortfarande vi är jättenära. Och jag vet att när vi ses, det kommer vara exakt samma sak. Vi har inte tappat någonting. Utan det finns fortfarande en relevans i vänskapen. Men när du har de här shotsen så välfyllda så blir det ju svårt alltså.
Sant. Mm. Men jag måste ändå fråga, för du klumpar ihop familjen plus amorrelation. Mm. I mitt huvud, alltså jag tror jag förstår hur du menar. Mm. Men jag tänker snarare att, jag har ju förstått det nu när vi fick höra hälsningen från Johanna och Harriet. Så att familjen är alltså så fruktansvärt viktig och så. Men jag ser nog ändå att just romantik är någonting lite annorlunda än att kanske umgås med familjen. Är du med på vad jag menar?
Mm.
Hur gör den romantiska Norén? Vem är han liksom?
Ja, men jag är jätteromantisk. Jag älskar att gå ut och äta romantiska middagar med min fru.
Mm.
Jag älskar att vara ensam med henne. Det är jätteviktigt. Jag lever då. Alltså jag lever för det. Alltså, om jag skulle plocka bort det, är det. För det hände mig också när Johanna blev gravid med vår första dotter. Alltså då, och det har jag pratat om tidigare också. Alltså jag började ta hand om mig på ett sätt som om att jag skulle vara med i ett OS.
Mm.
Och det var mycket på grund av den anledningen. Jag vill inte att den här energin som jag kommer behöva spendera på de här barnen ska äta upp vår relation. Så att det slutar med att jag bara är trött. Att jag bara ligger på soffan, äter chips, sunkar ner mig. Utan tvärtom, jag ska vara piggare nu än vad jag var när jag var 25. Och det hjälpte jättemycket tycker jag. För att då, så länge du har energin, så orkar du det, då orkar du det. Men om du är trött, alltså samma sak. Jag går upp innan barnen, jag vill vara vaken innan dem, vara redo för dem. Sen går de och lägger sig, och då har jag inte gått och lagt mig än. Utan det är inte så här, du vet, somna med barnen, sova när de vaknar på morgonen. Utan hela tiden vara väl medveten om att det här är en fysisk utmaning. Många tänker att det är bara en psykisk utmaning. Det är en jättefysisk utmaning att ha småbarn.
Mm.
Och du måste behandla det som om att du ska vara med i OS. Väl förberedd. Träna, äta bra. Ta hand om dig.
Mm.
Ge din kropp de rätta förutsättningarna. För att hålla igång de här shotsglasen samtidigt. För annars är det omöjligt. För att du blir för trött. Och om du blir för trött, då vill du bara sova.
Det här tar mig faktiskt till en nästa grej då som jag vill ta med dig. För jag läste en artikel från Allas där du säger att du inte vill vara en person som längtar till fredag, slänger dig i soffan och somnar till en film, utan att du istället ser fram emot måndag morgon där du får liksom andas in den här nya friska luften och ge dig ut i livet.
Mm.
Då undrar jag, vem eller vad har inspirerat dig till att ha just den inställningen till livet? Eller snarare till vardagen på något sätt.
Nej, men jag tror att det går väldigt hand i hand med min karriär. För mig är det fortfarande så kittlande att inte veta vad som händer imorgon. Alltså jag tycker det är så roligt. Jag tycker det är så kul att jag kommer göra någonting nästa år. Jag vet inte vad. Och hur uppstår det? Det är genom exakt det där.
Mm.
Att man på måndag morgonen känner det där pirret inför, kanske inte så mycket framtiden, men det som hände just idag. Mm. Gud vad spännande. Om jag går hit och pratar med dig, vad kommer hända då? Någonting kommer ju hända.
Men kan du vara en sån free spirit som du är, men också att du liksom pensionssparar? Det vill jag veta. Har du ett sparkonto liksom?
Ja, men jag har ju en person som som sköter min,
en god man.
En god man som sköter min ekonomi. Ja, precis.
Ja, du har det.
Ja, alltså, han är jätteviktig för mig. Ja, han är jätteviktig.
För jag tänker ändå någonstans att man kan ju vara så fri och så som person, för att man någonstans också måste ha de här grundbehoven avklarade. Och där är ju då faktiskt ekonomisk trygghet en grej.
Absolut, och jag håller med om det. Och det är jätteviktigt. Du måste, för det här du pratar om, den här friheten, free spirit.
Precis.
En förutsättning för det är att den vilar på struktur. Och det där, det, precis som du säger, pensionssparande, bra hälsa, sover du bra och så vidare. Alltså alla sådana grejer, att du strukturerar upp ditt liv så att det ligger där.
Mm.
Sen kan du vara jättefri. Men du kan, alltså du kan inte leva ditt liv så. Det går inte att säga, ja, jag sover ingenting, jag äter jättedåligt, jag dricker alldeles för mycket, jag går runt och är så himla fri, för att det bryter ner dig.
Precis.
Du måste vara väldigt, väldigt stabil för att kunna vara fri.
Mm. Men du, Victor, det går ju faktiskt inte att prata om livet utan att tänka på döden. Mm. Och du fick ju tyvärr uppleva i en ung ålder att förlora en bästa vän i cancer, din bandkollega Christian. Och det är ju 10 år sedan faktiskt, i år. Mm. Och jag undrar då, hur är han med dig i livet idag?
Nej, men han är jättenärvarande hela tiden och har varit under hela den här perioden. Och det var ju väldigt speciellt med hans bortgång, för att han fick ju sitt cancerbesked 2011 och sen så levde han med det beskedet i 2 år innan han gick bort och var väldigt öppen med det, och vi pratade jättemycket om det. Så att det var inte som att förlora en person i en bilolycka, utan vi bearbetade den sorgen tillsammans med honom. Och han... På slutet av sitt liv så blev han ju som en vis gammal man. Alltså jag har aldrig någonsin upplevt en person som behandlar ett dödsbesked med den stoltheten och med den pondusen. Så att det blev nästan så, vilket låter helt otroligt, som om att han tröstade oss, inte tvärtom. Så vi låg helt nedbrutna framför hans fötter. Och han tog hand om oss, han tröstade oss och sa att det är okej, det är okej. Jag kommer försvinna, men jag kommer vara med er.
Mm.
Och jag har känt det starkt flera gånger att han guidar mig genom livet. Och många personer från mitt liv som fysiskt lever är mycket längre bort mig än vad han är.
Och sen så tänker jag liksom, hur har det här påverkat din syn på döden? Är du rädd för att dö till exempel?
Nej, det har påverkat min syn på döden jättemycket. Och det var också via samtal med Christian. Och det var att döden är en förutsättning för livet. Du kan inte leva utan död. Enda sättet att inte dö på är att inte födas överhuvudtaget. Då kommer du aldrig dö, för att du fanns aldrig. Så att det är, på något paradoxalt sätt är det som sätter värdet i allt. Och det har jag också pratat om, vilket jag också pratade om med Christian, att det är väldigt enkelt att förstå om du zoomar in på saker. Alltså, varför är det kul att titta på VM-finalen i fotboll? För att den tar slut.
Ja.
Hade den hållit på i en evighet, hade det varit helvetet på jorden.
Ja, verkligen.
Om Argentina och Frankrike fortfarande hade spelat och de bara pågick och pågick.
Mm.
Alltså, du hade dött. Det är samma sak med en bebis.
Ja.
Varför är en bebis så underbar? Varför älskar du en bebis? För att den inte alltid är en bebis. Hade ditt barn alltid varit bebis, så hade du sjukt nog till slut hatat bebisen.
Ja, men det är supersant.
Ja, och det är enkelt att förstå när du zoomar in.
Ja, ja, ja.
Och om du zoomar ut så kan du se på hela livet så. Vad hade hänt med livet om inte döden fanns?
Precis.
Du hade till slut hatat det.
Saker måste ta slut.
Ja, det är det som definierar allting.
När du pratar med dina barn, är du liksom att du går du ner på något sätt i deras quote unquote nivå, eller håller du ändå där du är bara? Får de anpassa sig efter dig?
Ja, men det försöker jag. Det tror jag. Jag tror att det är farligt att gå ner, för att om jag går ner till deras nivå, så tror jag att de blir väldigt förvirrade.
Just det.
För att de tittar ju hela tiden upp mot vuxna. Du ser ju på barn som leker.
Mm.
De älskar ju att leka vuxna.
Mm.
Ett leksakskök, leksaksdammsugare. Mm. Alltså det...
Leksaks-iPhone.
Ja, allting är lite så. Allting som på något sätt
liknar vuxenvärlden är det bästa de vet.
Det sjukaste egentligen som jag, man aldrig riktigt har, eller jag har aldrig riktigt tänkt på det, men när jag själv var liten, då gick jag ju själv runt med en bebis, vilket är helt sjukt. Och sen så blev man så glad. Ja, och sen så blev det så konstigt när det fanns bebisar man kunde mata som också kunde bajsa liksom. Mm.
Ja, det är den ultimata galen drömmen. Det är därför syskon funkar så bra.
Ja, just
det. För då får de en sån.
Ja, då får de en sån.
Men vet du vad? Nu har vi kommit fram till slutet av den här podden. Och även en av mina... Alltså det här är min favoritpunkt, ska du veta. Ja, så nu får du öppna dina celler, dina kärl. Mm. Sätt på flygplansläge, för nu vill jag hela dig. Okej?
Okay?
Nu ska vi båda blunda. Mm. Och du ska då berätta så detaljerat som möjligt om det du dagdrömmer om. Du får jättegärna beskriva din omgivning, ta med dofter, ljud och textur och släpp in oss i din själ. Mm. Så när du är redo, Viktor, så är scenen din.
Jag dagdrömmer om den franska rivieran. Och den dagdrömmen är född ur en verklighet. För när jag var barn så bodde min moster och hennes man och mina kusiner i Antibes på den franska rivieran och drev ett creperi i hamnen där som heter Creperie du Port. Och jag är uppvuxen i Borlänge och estetiskt så skulle jag säga att den franska rivieran är den raka motsatsen till Borlänge. Så varje sommar så åkte jag och min familj till Frankrike, landade på Nice flygplats och slogs av de här varma vindarna och dofterna från palmerna och blommorna och reste med fönsterrutorna i bilen nervevade hela vägen till hamnen i Antibes och slog oss ner vid bordet och åt de här krepsen med magiska pannkakorna som var pannkakor som jag aldrig hade upplevt tidigare. Jag hade bara upplevt min mormors pannkakor med sylt och grädde, men det här var pannkakor med glass, chokladsås. Det var pannkakor som brann. Ända sedan dess så dagdrömmer jag alltid om den franska rivieran. Och om jag vill fly verkligheten en stund så blundar jag bara och åker mentalt till Côte d'Azur.
Viktor Norén, jag är nästan så börjar gråta här. Snälla rara, tusen tack för att du kom hit.
Ja, vad kul att få vara här.
Tack, Arantxa.
Men dricker du mycket vatten och så?
Ja, fast inte i den formen som du tänker att vatten är.
Nej, men snälla, berätta. Säg inte att du dricker ditt piss nu, Viktor.
Nej.
Jag
dricker kaffe.
Den här podden produceras av Tredje Statsmakten. Producent är Jesper Hagenborn. Och slutmixen görs av Nils Svennem Lundberg. Och om du gillar den här podden så får du jättegärna tipsa en kompis eller skriva om den i sociala medier. Ja, eller så kan du betygsätta den i din poddapp.